till Sankt Paulis kyrka idag, andra söndagen i påsktiden, där dagens tema är påskens vittnen. Ni får gärna vända er om i bänkarna och säga välkommen och se varann i ögonen, vilka vi nu är som tillsammans ska få fira gudstjänst tillsammans. Vi är samlade här i kyrkan, men det är också många som följer oss via närradio och webbsändning. Och ni ska också känna er varmt välkomna och inneslutna i vår gudstjänstgemenskap. Dagens psalmer, för er framförallt som är med digitalt, 517, 469, 359 och 743. Kollekten förra söndagen till Open Doors blev 11 948 kronor. Varmt tack för den gåvan. Kollekten idag tillfaller Göteborgs och Skara stifts flyktingfond samt Kristna fredsrörelsen. Om jag bara kort nämner något om flyktingfonden. Den kan ge bidrag till flyktingar när det gäller främst familjeåterförening och advokatkostnader. Medel söks av församlingar och organisationer och går oavkortat till den enskilda flyktingen. Det är alltså ena delen av kollekten, och det andra är Kristna fredsrörelsen. Och behovet av det arbetet blir ju allt viktigare så som vår värld utvecklas. Insamlingen i ljusbäraren under den här månaden går till diakonin i församlingen. Jag ska också säga att under mässan så kommer det att vara möjligt till personlig förbön. Efter gudstjänsten är det som det brukar, kyrkkaffe i församlingshemmet. Och ikväll har vi en kvällsgudstjänst där Marcus Valdemarsson predikar över temat Ni är mina vittnen. En predikan över den gammaltestamentliga läsningen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är uppstånden och lever. Tack för att vi får samlas i ditt namn för att möta dig. Och för att vi ska kunna vara vittnen om din seger över ondska och död. Herre, du känner oss var och en. Du vet vad vi bär med oss in i vår gudstjänst idag. Herre, möt oss var och en med dig själv. Kom heliga ande, vi ber i Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han nu kommer till oss i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens epistelläsning så får vi möta Paulus där han skriver efter ett längre resonemang. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Hans liv hade genomgått kraftiga förändringar. Han var ju tidigare en laglärd som med stolthet följde allt han skulle göra. Han kunde verkligen skryta över hur duktig han var. Men han beskriver också i texten vi läser idag hur han tidvis hade förföljt Guds församling. Något han nu ser tillbaka på och skäms över. Paulus hade fått ompröva mycket i sitt liv. Och så hade han funnit det enda som till slut bär. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Om man ställer frågan så här, var har du din grund? Har du också fått ompröva mycket i ditt liv? Överge något för att hitta en ännu stabilare grund? Det är två sidor som Paulus får göra upp med. Dels hur duktig han var som rättroende. Han som uppfyllde allt som han trodde att Gud krävde. Och där var det ju högmodet och stoltheten som drev honom. Men också hur han hade svikit genom förföljandet av kristna. Varken from präktighet eller djupa svek är en bra grund att bygga på. Men det som är så intressant i Bibeln är det är heller inget hinder för Gud när Gud får förvandla och förnya en människa. I vår syndabekännelse idag, gör upp med det där som inte håller inför Gud. Så att också du och jag kan säga, inte som en from klyscha, för den kan vi, men så att det får bottna en djup erfarenhet. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Thank you. höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Livets Gud, du som skänker oss påskens glädje, låt oss bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan, så att vi dagligen dör från synden och uppstår till att leva i dig för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga Ande från evighet till evighet. Amen. Hör så Herrens ord genom dagens gammaltestamentliga läsning som är hämtad ifrån profeten Jesaja, det 43 kapitlet.
Gammaltestamentliga läsningen är hämtad ur Jesaja kapitel 43, vers 10-13. Ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni ska få insikt och tro mig, förstå att jag är Gud. Ingen Gud har blivit till före mig, ingen ska komma efter mig. Jag är Herren, ingen annan än jag kan ge räddning. Det var jag som förutsade och förkunnade. Ingen främmande Gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren. Jag är Gud. Också i framtiden är jag densamme. Ingen kan rycka något ur min hand. Det jag gör kan ingen göra om intet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Come on. Episteltexten är hämtad från första Korintierbrevet. Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder i ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därför visade han sig för Jakob. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minste av apostlarna. Inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Jag eller det, så är det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det 21 kapitlet. Jesus visade sig igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej, och han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda.
Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Jesus, tack för att det är så tydligt i evangelierna om din glädje när barn samlas omkring dig. Tack för glädjen för alla barn som finns med oss i församlingen. Jag ber att de ska få se och lära känna dig, din kärlek och din värme. Var nu med i söndagsskolan, att det får bli en viktig stund för var och en. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nu har det gått en vecka sedan vi firade påskdagen och vi alla fick stämma in i påskropet: Kristus är uppstånden. Påsken sammanfaller ju för oss med våren, och det är ingen tillfällighet såklart. Men vårens förnyelse signalerar också möjligheten till vår förnyelse. Mycket har varit kallt, fruset, hårt, till synes livlöst. Men påsken förkunnar möjligheten till förnyelse, inte i första hand i naturen, utan i våra egna liv. Så vi lever i själens vårtid. Och vi kan skönja det också i evangeliet som vi läst idag. Eller som det står i Bibeln: den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Evangelieläsningen, det är en genomgripande förnyelse som drabbar dem. För hur närmar man sig en människa som till synes har förlorat allt? Som trevar på ruinerna till det man en gång hoppades på. Alltså om vi möter en människa i den situationen, ska vi bekräfta att livet är meningslöst? Ska vi predika att Gud är svaret? Eller blir det som det så ofta blir, att vi känner oss så osäkra så vi håller oss på avstånd och säger ingenting? I evangeliet idag så får vi möta hur Jesus närmar sig en grupp människor som är missmodiga och uppgivna, som har förlorat det de hoppades på, som har förlorat det de trodde på. Vi märker ju ingenting av något uppståndelsejubel riktigt än. De är tillbaka i vardagen. De är tillbaka vid det de behärskar allra bäst. De fiskar. Hur närmar man sig den som förlorat allt? Hur närmar sig Jesus sina lärjungar som till synes förlorat allt, som inte förstått ännu fullt ut vad det är som har hänt? Vi ser det på Jesu ord. Vi ser det på hans handlingar. Det finns fyra repliker av Jesus i dagens evangelieläsning. Resten är ju berättelser ur texten. Och vad är det Jesus säger? Han frågar: har ni ingen fisk? Sen säger han: kasta ut näten på högra sidan så får ni. Sen säger han: hämta några fiskarna som ni just fick. Och slutligen: kom och ät. Inte ett ord om Gud, om mening, om kris, om förlust, om hopp eller annat djupsinnigt. Inte ett försök att återigen lägga ut skrifterna och förklara att allt detta skulle ske. Han möter dem precis i den situation de befinner sig där. Besvikna och uppgivna på morgonkvisten. Fiskat hela natten. Yrkesfiskare som inte får något i sina nät är såklart besvikna. Men att den tomheten och besvikelsen ekar en oändligt mycket djupare förlust efter hans död, det berör Jesus inte alls. Han säger bara: har ni något att äta? Jag tycker det är fascinerande att få möta Jesus, hur han så försiktigt närmar sig de modlösa männen. Jag ska försöka lyfta fram några saker ur detta. Det första: lärjungarna såg ju inte. Och texten börjar med: när morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och vi kan ju spekulera och fundera: varför fattar de inte? Kände de inte igen honom? Såg han så annorlunda ut? De hade ju vandrat flera år tillsammans med honom. De hade sett massor med människor bli förvandlade. De hade hört allt Jesus hade undervisat. De hade gett upp allt i sitt eget liv bara för att följa honom. Och nu är det som det står en främling framför dem. Varför ser de inte att det är Jesus? Jag tänker så här. Kan vi känna igen den erfarenheten? Jag tror att vi som är i kyrkan idag alla på något sätt ändå vill följa Jesus. Det är därför vi har sökt oss till kyrkan idag. Vi kanske har velat följa honom genom hela livet. Tagit ett avgörande beslut i vår ungdomstid. Mycket i vårt liv har formats av att vi har en vilja och en önskan att i allt följa Jesus. Och så kan vi komma fram till en punkt i livet. Trots allt detta så känns Jesus så frånvarande. Bönen ger ingen närhet. Bibelläsningen är så välbekant så att det går inte på djupet. Att stämma in i påskropet som vi gjorde, alltså det vet vi att vi ska göra och vi känner oss glada. Men vi kan hamna i en situation där det nästan skorrar tomt inom oss. Ett glapp mellan det vi önskar och vill och har brunnit för och där vi står idag. Vi kan hamna i en situation där vardagen rullar på. Men vi känner missmod och uppgivenhet som lärjungarna. Eller vi får kämpa med svårigheter och motgångar. Var är Gud? Lärjungarna, hade de egna föreställningar eller inre bilder av hur efterföljelsen skulle vara, vem Jesus skulle vara, så att de liksom blev blockerade? Kan vi också ha sådana bilder så att vi inte förstår när Gud möter oss? Kan det finnas ett släktskap med vår tröghet att uppfatta Guds närvaro? Att vi förväntar det extraordinära eller känslosamma? Eller en besvikelse när vi erfar Guds tystnad eller frånvaro? Att hjälpen uteblev när vi behövde den som allra bäst? De såg inte. Det andra, Jesus möter dem där de är. De upplever Jesu frånvaro. Vi kan uppleva Guds frånvaro. Men Jesus var där. Gud överger oss inte. Hur vårt känsloregister ser ut för stunden avgör ju inte hur nära Gud är eller inte. Så visst kan vi erfara som att Gud är borta. Men vi har löftet om att han inte är det. Men hur kommer Jesus till dem? I det allra enklaste. I det mest vardagliga. De hade jobbat hela natten. Jag har inte jobbat mycket natt. Men någon gång, framförallt när det är gudstjänst mitt i natten. Och då är jag som regel väldigt trött dagen efter. De hade jobbat hela natten, inte fått sova någonting. Ingen fångst. Besvikna yrkesmän. Och så säger då Jesus, har ni ingen fisk? Kasta ut näten på högra sidan om båten så får ni. Där börjar en svag aning. Det kanske är något. Men ännu förstår de inte. Men när de får så mycket fisk så öppnas ögonen. Långt innan Gud kommer i de förklarande orden kommer han emot oss i allt det som ger oss liv. Långt innan Gud kommer i de förklarande orden kommer han till oss i det som ger oss liv. De gick inte till templet eller en synagoga för att lära sig om uppståndelsen. De upptäcker det, verkligheten på sin arbetsplats. Vi kan självfallet möta Jesus i kyrkan, i gudstjänsten, i allt det som hör till. Det är självklart. Men vi får inte stänga in Gud att bara möta oss här. Gud kommer oss till mötes i allt det som ger oss liv. Men jag vet att vi så ofta har tränats i att dela upp tillvaron i det andliga och det som inte är det andliga. Profana eller vardagliga eller mänskliga eller vad du vill kalla det. I det andliga finns Gud med när vi ber och läser Bibeln och går på gudstjänst. Och så har vi det vanliga jobbet och plugget och arbetet och familjelivet. Och där får vi ofta sköta oss själva. Och så suckar vi över Guds frånvaro. Eller att Gud känns avlägsen. Personligen så återvänder jag ofta till en text i bönboken Oremus. Jag får ofta lyfta upp den också i själavårdande samtal. För jag tycker det är så bra. Det står så här. Framförallt bör vi tänka på att tjäna Gud i vardagens vanliga sysslor och de människor som kommer i vår väg. Det är lätt att tro att vårt kristna liv skulle vara bättre bara vår situation var annorlunda. Men vår situation är inte annorlunda. Gud har kallat dig att leva i hans gemenskap i just dina omständigheter och inte i någon annans. Vardagen blir så mycket rikare när vi kan söka och finna Gud. Inte bara i Bibeln, i bön och i gudstjänsten, utan söka och finna Gud i allt. Hur Gud kommer oss till mötes i allt det vi möter under veckan. Det jag arbetar, inte i första hand för att tjäna pengar, utan för att tjäna Gud. Att allt gott jag får i livet är gåvor jag får ta emot ur Guds hand. Och allt jag har fått i livet som människa har jag fått för att älska, vörda och tjäna Gud. Mina relationer, mina ägodelar och pengar. Min sexualitet, mitt arbete, min rikedom i livet, vänner, olika gåvor och egenskaper Gud har lagt ner i mitt liv. I allt detta kan jag få erfara hur Gud kommer mig till mötes. Och då kan jag också få erfara att Gud möter i allt detta och är närmare än jag ofta själv tror. Till slut så känner de igen honom. Det är det tredje. Genom hans ord och hans handlingar. Jesus ger ju ord till yrkesfiskarna. Kasta ut på höger sida om båten. En fiskare vet att man fiskar på vänster sida. På höger sida sitter rodret. Kastar man ut där så riskerar näten att trassla in sig. Det är därför man alltjämt kallar höger sida på fartyget för styrbord. Men Jesus utmanar fel på, dels på morgonen, det är fel tid på dygnet, man fiskar på natten. Nära stranden, där finns inte fisken, det är fel ställe på sjön. Och sen höger sida, fel sida om båten. Men de handlar i lydnad, de har ju börjat ana. Och då är resultatet enormt. Här anar vi det som kommer att bli hemligheten och kraften i apostlarnas liv. De gjorde som Jesus sa. De handlade på hans ord. Och fångsten, det har ju förbryllat bibelforskarna. Satt de och räknade och fick ihop 153 stycken. Och varför är det så noga att ange i texten? Och det framgår ju inte, utan vi får ju försöka dra kloka slutsatser. Vittnar om hur många ska vinnas för Guds rike. Det var alla fisksorter, har någon skrivit, som då kända fisksorter. Så det vittnar om hur evangeliet ska gå ut till alla folk. Eller det finns kanske en siffersymbolik där varje bokstav motsvarar en siffra. Och siffertalet för det är Herren blir i så fall 153. Men det är ju kloka tankars, eller kloka snillen som spekulerar om det kan vara så eller inte. Vi vet inte riktigt säkert. Men i undret så möter de Jesus. Och sen där på stranden, en liten iakttagelse i texten. Det fanns fisk på elden innan de hade dratt upp nätet på stranden. Och han ber om att få fiskar. Var kom de första fiskarna ifrån? Det vet vi heller inte. Men slutligen så tar Jesus brödet. Han bryter och han ger. Man kan tänka att de ser sårmärkena på hans händer och förstår. En tyst nattvard sker där på stranden och deras ögon öppnas. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi får så tillsammans stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Min enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, skapad av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfru Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.
Låt oss be. Gud, du som skapar och återskapar livet. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår värld. Tacka dig för undret att nytt liv ständigt föds. För människor och djur, växtlighet och mat. Hela skapelsen vittnar om din godhet. Låt också oss vara vittnen om frälsning, godhet, framtid och hopp. Vi ber för världens ledare om vilja att dela med andra allt det goda som du ger. Mat, tillit, fred. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vårt land, våra myndigheter och beslutsfattare. Herre, ge dem den vishet och det mod som behövs. Vi ber för vår stad om trygghet och goda relationer. Om god miljö åt alla som bor och arbetar här. Låt människors okränkbara värdighet bevaras i alla våra verksamheter där barn, unga och gamla finns. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för alla som lider på olika sätt i vår värld. I krig, naturkatastrofer, av sjukdom. Och för alla som arbetar för att ena, bota, lindra och hindra att ohälsa skadar oss. Vi ber för dem som lever utan skydd för kropp och hälsa. För dem som arbetar för fred och jämlika villkor för alla, för alla människor. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Tack för din kyrka som lever, verkar och vittnar om dina mäktiga verk. Låt evangelium nå ut och väcka levande tro. Vi ber för vår kyrka, präster, diakoner, de som har förtroendeuppdrag och ledaransvar. För var och en, rusta oss med klokskap och trohet mot uppdraget. Fyll oss med din andes kraft så att vi alla kan vara salt och ljus. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling och vårt pastorat. Herre, du vet vad var och en möter av glädjeämnen och motgångar. Låt påskens glädje vila som en grundton i vår vardag. Kom med din läkande kraft till dem som lider av kroppslig eller själslig sjukdom. Kom med livsmod till dem som sörjer. Så ber vi under tystnad. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi tackar dig för att du har fött oss på nytt och för att du har gett oss ett levande hopp genom din sons uppståndelse från de döda. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Hjärtan, låt oss tacka Gud vår Herre. Allena han är värd vårt tack och lov. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från de döda och så fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger vi din ära med alla dina trogna och förkunnar ditt lov utan ände. Jag lovade är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berätt oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din. Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen, amen, amen. I väntan på att få se dig ansikte mot ansikte ber vi med hela din kyrka i himlen och på jorden. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi börjar med sången 8 i häftet. Herren är min starkhet. Nummer 8. Så fortsätter vi med nummer 40 i häftet, 4-0. Det går en väg mot framtiden. Avslutar vi med nummer 38. Soon and very soon, nummer 38. Och ta gärna ut svängarna, ni som känner det bekvämt.
Soon and very soon, we are going to see the king.
Vi har tagit emot Kristi kropp och blod. Han bevar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår fader, i din sons uppståndelse har du fött oss på nytt till ett levande hopp. Låt Kristi kropp och blod för alltid bära frukt i våra tankar, ord och handlingar. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid. Tjäna Herren med glädje.